Läser här från Efesierbrevet kapitel 2, 1-10. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i det himmelska världen. I Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Amen. Amen. Herre, vi välsignar Jakob. Vi ber att du leder honom. Du leder hans hjärta, hans tankar, hans mun, det han säger. Och vi ber att det ska få landa. Det som är gott från dig, Herre, ska få landa i våra hjärtan. I ditt heliga namn. Amen.
Tack för det.
Jag vill bara fortsätta en liten stund i den bönen här och be om nåden att få lägga ut ditt ord den här förmiddagen. Att du håller mig i den heliga andes grepp. Att det som jag delar från den här texten här ska få vara uppbyggligt. Ska få vara sant. Ska få vara rätt. Men också med en skärpa och en värme ifrån den helige ande. Så att ditt ord får bära frukt. Och bli till liv. För var och en som finner det. Amen. Jag slog mig igår, jag hade förmånen att vara på en annan församlingsläger och predika igår och undervisa. Och det är ju någonting härligt med att vara en församlingsplantering som vi är. Men det är också lite mer ofta, lite mer homogent i generationer. Nu har det ju hänt någonting i vår församling så vi har lite fler generationer och nästan alla generationer. Även om det kanske inte är så jämnt fördelat. Men att komma in i en supergammal församling med alla generationer och fullt av liv. Är det för högt eller är det lagom högt? Jag håller kvar mikrofonen här. Och så bara slog det mig. Alltså, finns det någonting som församlingen? Finns det någonting i denna, på denna planeten som liknar Kristi kyrka? Jag kommer dit. Och det är liksom massor med människor i alla åldrar som leker lekar. Du vet, vi har barn, ungdomar, medelålders och hela upp till så gammal man kan bli, höll jag på att säga. Som liksom leker och flamsar tillsammans och har hur roligt som helst. Var ser man det någonstans? Som sen direkt när de ringer in klocka går in i en sal lik denna och börjar tillbe tillsammans. Sjunger Guds ära. Och upphöjer honom, sitter inför en öppen bibel och sen slutar det med ett sammelsurium av förbön. Du vet när små barn går fram till äldre människor med sjukdomar i sina kroppar och liksom, som har räckt upp sin hand, ber för mig, så kommer ett barn fram och lägger sina händer på en äldre människa som längtar efter en beröring och helad i sin kropp. Ungdomar som går omkring kanske för första gången vågar lägga sin hand på någon annan och be att Gud ska beröra. Var någonstans finns någonting som liknar Kristi kyrka? Det är någonting vackert som vi får vara en del av och som vi får se växa fram här i vår stad och i den här gemenskapen. Jag vill bara uppmuntra dig att bara investera ditt liv i det som är som ingenting annat. I det som är helt olikt allting annat. Och i det som bär en väldoft av Guds rike mitt ibland oss, Kristi kyrka. Då är vi i Efesierbrevet och kapitel 2. Och vi har hört Johannes läsa ett gott stycke text. Och det kanske är en del saker i texten som man normalt sett inte hade läst om man bara valde vad man vill predika över. Och en del saker man verkligen hade läst. Nu har vi läst ett gott stycke som jag tror i sin helhet har ett budskap till oss idag. Men i den här texten, det som är en intressant sak, det är att dessa verser, några verser i den här texten har ansetts genom kyrkans historia vara några av de viktigaste verserna i Nya testamentet, om man nu får göra en sån distinktion. Vers 8-10 har varit liksom som en grundpelare i den protestantiska kyrkan, den del som vi är en del av, och har format liksom det, mycket av det som vi tar för givet när det gäller frälsningen och det kristna livet. Och Martin Luther, denna reformator och gigant, han kallade de här verserna för att när han läste dem, skriver han, så var det som en epifani. Ett konstigt ord kanske, men det var som ett gudomligt ljus, en gudomlig uppenbarelse som öppnade upp evangelium för honom. Av nåden är ni frälsta. Genom tron, inte er själva, en Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Paulus hissar flaggan. Evangeliets klara fana hissas högt. Dagens text är en proklamation av Guds ofattbara nåd. Så annorlunda all annan religion som handlar om vad vi borde göra. Så annorlunda all annan mänsklig ambition som vår tid är fylld av. Att manifestera oss själva, att bli vår egen lyckas smed, att skapa vår framgång, att bygga våra liksom framgångsrika liv, och att det skulle vara livets mål och mening. Kärnbibeln, som är liksom som en expanderad översättning kan man säga, som lägger ut texten lite mer, säger så här i de här verserna: på grund av Guds oförtjänta favör och välvilja är ni räddade, befriade, helade och bevarade genom tron och förtröstan. Och detta är inte utav er själva. Det är en present, det är en gåva till er. Den är från Gud, inte utifrån goda handlingar, eget arbete och slit. Ingen ska kunna ta åt sig äran och bli högfärdig. Har jag någonsin haft en sån här härlig öppning på en predikan? Guds skandalösa nåd som han öser över människan, som han öser över dig och mig, oavsett vår förtjänst. Det är goda nyheter. Och du vet, det här är goda nyheter för dig som ännu inte har satt din tro till Jesus. Att du kan få ta emot Guds fria gåva oavsett hur det ser ut bakåt i ditt liv. Men det är också goda nyheter till dig och mig som har varit kristna ett gott tag, men så kanske har kommit lite på sidospår och det har blivit lite för mycket av eget arbete och slit. Då vill Herren leda oss tillbaka till nådens befriande evangelium. En Guds gåva är det. Men låt oss ta det från början, där texten börjar. För Paulus, han är en dramaturg. I den här texten så är det drama. Det här är liksom 10 verser som är som ett kosmiskt drama i 3 akter. Åtminstone 3 akter som jag hittar. Men det är inte liksom så här ett kosmiskt drama som liksom är långt borta där någonstans, utan det är ett kosmiskt drama som i allra högsta grad involverar oss människor och vårat vardagsliv och relation till Gud. Och de här tre akterna skulle kunna beskrivas som död, levande och vandra. Så häng nu med. Nu börjar vi med den fantastiska första punkten, död. Ni som har varit med här de söndagarna innan, så har ju vi varit i kapitel 1. Ett otroligt kapitel där liksom Paulus målar Guds fantastiska frälsningsplan och hur vi är välsignade bortom alla gränser med Herrens härlighet, och hur han målar ut Guds tankar för oss som kristna och för församlingen. Och det har varit fantastiska söndagar. Och så kommer vi till kapitel 2, där det kan lite kännas som att Paulus målar med lite mörkare färger. Men bara stundtals, därför att de ljusa färgerna i texten konkurrerar ut de mörka. Men det som är viktigt här, det är att Paulus, han skyr inte mörkret. Han skyr inte det jobbiga, han är inte rädd för att prata om synden i världen, om syndens makt och om ondskan som påverkar människans vardag. Det är lite som när man läser de här verserna, så är det som att Paulus svarar på frågorna: behöver människan verkligen räddning? Är det verkligen så? Liksom, är det verkligen något fel på världen? Och det är liksom så här tankegångar man kan ha. Är det verkligen någonting fel? Och det är frågor som man ställer sig. Och det är som att Paulus i texten svarar på dessa frågor. Behöver verkligen människan hjälp? Och Paulus svarar: utan Kristus var ni döda i era överträdelser och synder. Ni var fast, ni satt fast i det. Ni kunde inte ta er loss. Ni var fast under tidens makt. Ni kunde inte leva annorlunda. Ja, ni var av naturen vredens barn. Det är tuffa ord. Men det är också i allra högsta grad verkliga ord om världen utan Jesus Kristus. Om världen utan hoppet ifrån Gud. Det Paulus vill belysa är att varje människa, inte bara de som är lite kanske, ja men de där är väl lite svaga, de kan behöva en hjälpare eller vad det nu är för någonting. Nej. Det Paulus vill belysa är att varje människa är under den makt som verkar i världen. Varje människa utan Gud är under den makt som verkar i världen, och det är oundvikligen. Ja, ifrån födseln så föds vi in i en värld där vi kommer leva under påverkan. En påverkan som kryper under skinnet och blir en kraft också inom oss. Vi är inte fria. Det är därför Paulus säger att av naturen är ni vredens barn. Det handlar inte om att Gud går runt och är vred på oss. Ibland så bara drar vi för snabba slutsatser. Vilken jobbig Gud. Vad är det här för Gud? Vi behöver läsa och förstå. När han säger så handlar det inte om att Gud går runt och är vred på oss. Men det talar om att Guds natur av rättfärdighet och kärlek är riktad mot människan. Du vet, Gud är inte i sin natur vred. Gud är i sin natur rättfärdighet och kärlek. Och konsekvensen av det är att det väcker vrede hos Gud över synden, som fördärvar för människan, som målar människans historia i mörka färger när han hade tänkt ljusa färger. En rättfärdighet och en kärlek som ledde till att han sände sin son för att rädda människan. Och som en dag, det kommer leda till att han ändå kommer tillbaka och fullständigt utplånar och dömer all ondska för evigt. Vredens barn. Säger Paulus att alla människor utan Jesus är dåliga människor? Rimlig fråga. Men jag tror inte alls att det är textens innebörd. Jag tror snarare det handlar om att innebörden i det han säger är att utan Guds vision för människan så finns bara världens vision att leva av. Utan Gud så blir den högsta visionen, högsta formen av vision vi kan leva för, blir någonting som vi människor snickrar ihop. De ideal som idag driver människan, de strömningar som kommer och går i vår samtid och som kan se olika ut i alla tider. Men allt för ofta så är dessa strömningar som vi människor formar har alldeles för kort perspektiv. Kan leda till tillfällig lycka eller njutning, men i långa loppet inte bra. Ett för egoistiskt perspektiv. Utan Gud blir vår norm, populärkultur, åsiktskorridorer och sociala medier eller vad det nu kan vara för någonting. Hur mycket vi än söker frihet, egen kraft. Vad är det Paulus säger? Hur mycket vi än söker frihet så är vi fast, säger han. Världen är liksom fast i ett inflytande vi inte kan undvika. Som inte leder till mänskligt blomstrande, som inte leder till frihet, som inte leder till fred, som inte leder till frid. Och glädje. Och nu menar vi i botten här, mina vänner. Men utan Gud så gräver människan en grop i sina egna försök. Problemet är att vi kommer inte framåt utan vi gräver bara djupare. Och där handlar inte bara om vår synd, eller bara ska man inte säga, men det handlar inte bara om vår synd inför en helig Gud. Det är en del av gropen. Men också detta att vi sitter fast i, liksom, i den här strävan som blir som ett fängelse. Den här jakten efter lycka och det vi drömmer om. Om vi bara jobbar lite hårdare. Om vi bara sliter lite mer. Om vi bara tränar lite tuffare. Om vi bara blir lite snyggare. Om vi bara byter bil lite oftare. Om jag bara byter ut min identitet. Om jag bara lyckas med den ekvationen. Och försöker ikläda mig en annan identitet. Försöker bli någon annan. Men då blir väl allting bra. Allt detta är en del av det som Paulus talar om. Vi sitter fast under en makt som håller oss bundna. Och hur mycket vi än kämpar så kommer vi inte ut i frihet. En kamp med oss själva och med livet. Och lyssna nu. Detta är en alldeles för tung börda för en människa att bära. Jag vet att du kanske sitter här och känner en del. Tror jag känner att wow, det här var ändå lite befriande att höra. Någon kanske tycker att det här var lite jobbigt. Och det är okej. Du vet, sådana här bibeltexter är ofta jobbiga. Till en början. Och det är rimligt. Det är inte konstigt. För även om vi har tagit emot Jesus i våra liv, så matas vi hela tiden av budskap om att människan är fri. Du är fri, du kan göra vad du vill. Och människan klarar sig själv och vi behöver ingen räddare. Och sådär. Och det är klart att vi färgar och smittar av sig på oss också. Så när vi möter en text som målar med de här liksom lite tuffare orden om människans situation, så blir det initialt kanske lite jobbigt. Men samtidigt är det också så befriande när vi inser att vi inte behöver blunda för verkligheten som den ser ut. Och det gillar jag med Bibeln. Att den är realistisk när det gäller människans situation. Den är realistisk i sin beskrivning av verkligheten. Och mot den bakgrunden, när vi öppnar upp vår verklighet, våra ögon för den verklighet som faktiskt är, för världens brutenhet och vår egen brustenhet, då, känner ni, då kommer evangelium till oss som otroligt goda nyheter. Till en människa som tycker allt är väl. Allt är bra. Jag behöver ingenting. Jag har allt jag behöver. Inte mycket utrymme för evangelium i det läget. Då behöver vi se det. Därför Paulus är så tydlig. Då behöver vi se hur det verkligen är. Då behöver vi sticka hål på ballongen. Luftslottet behöver rasa. För att vi ska se, wow. Evangelium är det jag behöver. Det är som att vända blad i en bok. Och faktum är att det är precis vad som händer i vers 4. Mitt i beskrivningen av människans utmaning så vänder det blad. Och lyssna nu, vers 4 som börjar så här. Nu har ni den mörka bakgrunden och så kommer vers 4. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att även när vi ännu var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Men Gud, lösningen ligger inte i våra händer. Vi som trodde att vi behövde styra upp det, vi behövde bli våra lyckasmed, vi som behöver liksom göra oss rättfärdiga inför Gud. Nej, men Gud. Inte men människa. Skärp dig nu. Utan men Gud. Bollen för våra utmaningar passar Gud till sig själv. Precis som Jesaja profeterat. Jesaja kapitel 9 som vi ibland läser när det är advent. Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus. Deras bördors ok bryter du sönder. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. Och på vems axlar? På våra axlar? Nej, på hans axlar vilar bördan. På hans axlar vilar herradömet. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Gud kliver in på scenen. Om vi nu går in i Efesierbrevet igen, tillbaka till Efesierbrevet 2. Ni var döda, men Gud har gjort er levande. Ni var fast i synd, men Gud har räddat er. Ni följde strömmen. En Gud som är rik på barmhärtighet, full av nåd, medkänsla. Han har älskat oss med en sån stor kärlek. Och han har gjort oss levande med Kristus. Men Gud. Gud är inte rik på vrede, han är rik på nåd. Fastna inte i en fel gudsbild. Han älskar dig så mycket. Och faktum är att i texten, i grekiskan, så använder Paulus både, nu är jag väldigt dålig på grammatik, men det här har jag läst i en bibelkommentar. Alltså det är pinsamt vad jag är dålig på grammatik. När jag ska få höra barnen på svenska och vet inte vad ett substantiv och ett verb är. Men det ja, kanske jag vet, men ni är med. Men så... Men här i grekiskan så använder Paulus både substantivformen och verbformen av ordet kärlek. Det är som att verkligen betona hans kärlek till oss. I sin stora kärlek, säger Paulus, älskar han oss. Först bara beskriva hur otrolig hans kärlek är. Och den kärleken är riktad mot oss. Och i den kärleken räddar han oss. I den kärleken levande gör han oss. Han räddar oss från synden genom att förlåta våran synd och göra oss rättfärdiga inför en helig Gud. Otroligt. Men också för att lösa oss ifrån den här makten, den här kraften som vill hålla oss fångna. Att leva för oss själva. Och så får vi en ny vision för livet. Skapade till goda gärningar som vi kommer till. Där vi vill leva ut det som Gud har kallat oss till. Och vi får få kraft ifrån honom att leva ut ett nytt liv. Och han gör oss levande, står det. Jag tror att det talar både om det eviga livet. Men också om vårt nu och vårt här. Att vi blir levande i vår relation till Gud. Och ser Paulus det otroliga påståendet i vers 6. Att han har satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus. Redan nu har vi en andlig position tillsammans med Jesus i vårt andliga hemland. Det himmelska. Det är våran garant. Det är våran tillhörighet. Det är vårt ankare i det himmelska. Inte på grund av egna meriter utan för att vi är förenade med Jesus. Och nu har jag sagt det här uttrycket tre helger i rad tror jag. Men det är som ett tema för jag tror för hela våran liksom, säsong som kyrka. Att vi har blivit förenade med Jesus och det förändrar allting. Vi har talat om att vi har blivit förenade med Jesus. Därför kan vi leva ut ett övernaturligt liv tillsammans med honom. Men våran förening innebär också att vi har varit hem i det himmelska. Och att vi därifrån har andliga resurser att leva ut liv här och nu med Gud. Räddade, levande och till sist vandra. Vers 10. Hans verk är vi. Alltså Paulus, han är en poet. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det är sista versen i det här stycket. Men det är sprängfyllt med så mycket guld. Om vår sanna identitet och vårt syfte i livet. Och hur vi lever ut det liv som Gud har tänkt för oss. Och bara här, det är ju liksom allt det som människor frågar efter. Allt det som människor längtar efter. En identitet som man känner sig hemma i. Och vad är meningen med livet? Och hur kan jag leva ut det här och nu? Först något om den här spänningen. Jag tror det finns en spänning som du och jag kristna lever i. I den här texten kan det upplevas väldigt som liksom sådär. Och andligt sett är det ju så att det är liksom antingen det är liksom svart och vitt. Vi har gått från död till liv och sådär. Men jag tror också att det finns en spänning. Fast du har blivit levande jord med Kristus och fått förlåtelse från din synd, så är vi inte immuna mot den tid vi lever i. Jag jobbar inte bara här i kyrkan, utan jag jobbar också med chefer och ledare i näringslivet som jag coachar. Och jag brukar alltid säga till dem att du vet att i teorin är ju alla världens bästa chefer. Det är ju superlätt att vara chef i teorin. Om bara jag var chef, då hade det varit annorlunda på det här stället. Det är hur lätt som helst. Men du vet, när det är liksom budgetkrav och när det är kunder som ringer och gnäller och det är liksom alla ringer in och är sjuka och vilken värdelös arbetsplats det här är och kaffet smakar illa och men allt bara liksom så här. Helt plötsligt så i verkligheten så var det inte så lätt att vara den där perfekta chefen. I texten så talar Paulus både om den position vi har med Kristus, det fullkomliga, men också om den verklighet och det inflytande vi lever under. Vi lever inte i ett vakuum, men vi lever i en spänning mellan vår nya natur och de villkor som råder här. Och det är det viktigt också att tänka att jag, eller veta att jag, vi är 100% frälsta, men vi är ännu inte 100% fria ifrån kampen. Och då tycker jag Paulus avslutning här talar så bra in i detta. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som han har förberett att vi ska vandra i dem. Vi har vandrat i dem. Vilka är vi? Jo, oavsett vår kamp så är vi hans. Vi tillhör honom, inte bara de bra dagarna. Men också att vi är hans verk. Och det innebär också att han verkar i oss och med oss. Som kristna, när vi lutar oss in mot Jesu nåd, som Paulus beskriver, så verkar han fram sin vilja i oss. Hans nåd, vår position med Jesus, vår position i det himmelska, därifrån strömmar liv som allt mer formar oss. Att säga nej till den här världens inflytande och säga ja till det liv som han har skapat oss för. Och det är en pågående process. Så tappa inte modet, mina vänner. Vi måste vara ärliga, för vi lever i den här spänningen. Ingen är immun. Men glöm inte bort att du är placerad i det himmelska med Jesus Kristus. Från den positionen strömmar nåd till frihet och förlåtelse. Men också kraft till att allt mer leva ut det goda liv han har för oss. Ur Guds ögon så ser han redan mästerverket. Hans mästerverk är vi, det är det som texten säger. Hans mästerverk, hans verk, din sanna identitet, oavsett din situation i ditt nuläge just nu, är att du är hans mästerverk. Och det här ordet är poema, det är samma ord som vi får poesi ifrån. Då kan jag inte låta bli att säga att du är hans poesi. När han tänker på dig, det är lyrik, det är glädje, du är hans mästerverk. Skapade till goda gärningar i Kristus. Och återigen, nyckeln är våran förening med Jesus. I våran förening med honom så finns det goda gärningar som växer som en frukt inom oss. Det är inget villkor för att förenas med Jesus. För att vi har blivit förenade med honom så växer goda frukter. Paulus säger att han har förberett goda, att Gud har förberett, inte Paulus. Att Gud har förberett goda gärningar för oss. Vad betyder det? Ja, jag vet inte riktigt. Men jag tror ungefär att det skulle kunna betyda att det är Gud som verkar i oss. Och han har en god vision för våra liv. Och när vi är kopplade med honom, då behöver inte vi uppfinna vägen framåt. Då behöver inte vi liksom uppfinna, utan det finns en kraft inom i dig som gör att när vi liksom bara liksom söker Herren och hans nåd, så kan vi leva våra liv och vandra med honom. Och god frukt kommer ur våra liv. Allt mer och mer. Inte en kamp, utan slappna av. Herre, låt mig få vandra med dig och i det du har för mig. Nåden och positionen med Kristus, ur det flödar ett liv där vi får vandra i goda gärningar. Det är inte en massa specifika handlingar, tror jag. Jag tror det är ett helt liv som är liksom bara i synk med det som Gud har tänkt. Och sen leder det till specifika handlingar. Men hela våra liv ärar honom. Amen. Herre, tack för ditt ord som idag kommer till oss som ett drama. Både djupt ner men också högt upp, ända upp till det himmelska, Herre. Jag tackar dig för att du är med oss just i denna spänning, Herre. Jag tackar dig att du har förenat oss med dig, Herre. Så att vi allt mer kan få leva ut den verkligheten. Att vi har blivit förlåtna våran synd. Och vi har fått kraft från dig att leva ut ett förnyat liv. Där vi får bära goda gärningar, goda frukter till den här världen, här. Jag ber också nu för de som har kommit hit med olika behov. Jag börjar i slutet av den här gudstjänsten, här, att när vi ska fira nattvard, öppna upp för förbön. Jag tackar dig, Jesus Kristus, att du är här. Om du är mitt ibland oss, så kan vad som helst hända. Så Herre, vi vill nu bara öppna upp våra hjärtan för dig. Öppna upp våra liv för dig och säga: Herre, kom. Möt med oss, Herre. Du kan tyst där du sitter börja formulera din bön till Gud. Vad längtar du efter i ditt liv? Vad behöver du? Jesus säger: vad vill du att jag ska göra för dig? Herre, kan du forma dina ord?